vi lever ju ett samhälle idag som orsakar massa utsläpp, så det går ju inte att leva överhuvudtaget och tänka att jag ska ha noll utsläpp. Det är liksom en omöjlighet, då måste jag gå och kasta mig framför tåget liksom.
Vad är det där hålet som vi försöker liksom fylla med den här konsumtionen?
Nu är det ju bara så att nu måste vi alla ta ansvar och agera på ett eller annat sätt.
Klimatkrisen är inte längre en abstrakt framtidsfråga, ett problem för våra barn och deras barn. Klimatförändringarna är här idag för oss i alla länder. Det här är klimatvalet, och i den här serien har vi pratat om vad vi kan göra som individer. Hur vi ska ta de första stegen mot de livsstilsförändringar som är helt nödvändiga. Klimatkrisen är förstås inget vi stoppar som enskilda konsumenter eller ens som enskilda medborgare. Men vi kan alla bli en del av lösningarna. Tillsammans har våra små beslut ett stort avtryck, inte bara på klimatet, utan också på vår kultur, på samhällets prioriteringar och på människor i vår närhet. Under säsongen har vi pratat med experterna om hur man kan tänka i olika vardagssituationer. Idag ska vi prata om helheten. Hur ska jag tänka när jag förhandlar med mig själv om vilka förändringar som ens är möjliga? Hej Gustav!
Hej Johanna!
Det här är säsongsfinalen av klimatvalet.
Lite sorgligt.
Ja, och också lite hurra. Jag har tänkt att vi ska ta tillfället i akt och återbesöka några frågor som dyker upp ganska ofta, kan man säga, medan vi jobbade med den här säsongen.
Du menar sånt som svar på frågan, vad ska jag välja egentligen är, behöver du den grejen överhuvudtaget?
Ja, precis. Fast kanske också liksom på en ännu högre nivå på något sätt. Hur ska jag tänka om mina klimatval överhuvudtaget?
Vad bra att du tar upp det, för jag har tänkt på det också. Det är liksom i den bästa av världen som alla de här valen är. Vi har inte tagit i beaktning hur mycket tid man har. Bara researcha fram allt där. Hur mycket pengar. En elbil är inget man fiskar upp i fickan direkt. Och så livssituationen. Man kanske måste ha bil i sin vardag och så vidare. Hur ska man då tänka i allt det här?
Det är precis det jag vill prata om. Men jag tänker också att vi ska ta oss till de frågorna via de här enskilda valen som vi står inför varje dag. Så om vi spolar tillbaka till det första avsnittet, där träffade jag ju Malin Zukastel-Rydenhausen från VTT. Och då pratade vi om plastpåsar och papperspåsar och tygpåsar. Och i det sammanhanget så kom jag på en tanke att om jag nu till exempel har glömt att ta med min tygpåse till butiken, kanske jag så att säga kan betala för den här plastpåsens onödiga utsläpp genom att vara mer klimatvänlig med någonting annat.
Som att promenera hem istället för att ta bussen.
Ja, precis. Alltså, det var den typen av saker jag tänkte på. Men, å andra sidan, om jag nu är så nära hem att jag skulle kunna promenera hem, varför gör jag det inte hela tiden? Då är det väl klimatvänligaste är ju att alltid göra rätt, så att säga. Så jag frågar henne om detta. Är det överhuvudtaget rimligt att tänka att jag kan dela med mig själv och byta en extra inbesparing på ett område mot ett extra utsläpp någon annanstans?
Alltså, absolut. Jag gör det själv, tycker jag. Men det gör man ju på alla fronter i livet. Om jag cyklar till jobbet, jag har en ganska lång cykelväg. Förutom att jag är jätteklimatsmart den dagen, så får jag ju också äta någonting gott. Menar, det är liksom, det är något som man gör varje dag i livet. Men när det kommer till de här då utsläpp på klimatvalen, så är de ju ganska komplicerade. Det handlar inte om kalori in, kalori ut, förenklat. Men när det kommer till att flyga eller äta kött eller ha med din egen plastkasse, så det är så olika dimensioner. Så det, liksom, det gäller att kanske göra lite jobba och forska inom det här och kolla att framförallt att hur är det med den där mobiltelefonen? Att hur länge ska jag använda den för att få... Att om du går och köper en ny mobiltelefon med 2 års mellanrum, så får du nog inte göra någonting annat egentligen. Och det gör vi ju alla.
Ha. Så till exempel i det här avsnittet då, som Malin var med i, då lärde vi oss att till och med ett helt års förbrukning av plastpåsar egentligen är en pytteliten del av mitt liksom, totala avtryck i utsläpp.
Men hon sa väl också att det är värt att tänka på den då? Alltså att man kan använda påsen som en inkörsport på något sätt. Lära sig att tänka varifrån de olika materialen kommer och var de hamnar.
Det är absolut värt. Och jag står fullt för att vi gjorde det här avsnittet.
Skönt att höra.
Men vi måste ju ändå också sätta våra handlingar i perspektiv med varandra. Och det sa Malin faktiskt också.
Det finns många, många stora bovar som man inte tänker på hur stora de bovarna egentligen är. Och då är det flygresorna, elektroniken. Och sen så tänker man på plastkassen i butiken och gör ett stort hallå om det. Medan om man sätter de här på en våg så får du nog gå ganska många gånger med din flergångskasse före du får köpa en ny mobiltelefon.
Så sa Malin Zucker-Stell-Rydenhausen från VTT. Och poängen är väl att vi inte bara kan titta på våra val separat, utan vi också måste titta på helheten helt enkelt. Mm. Xavier Irtz, som vi pratade med i programmet om proteiner, han var inne på samma spår.
Du menar han fransmannen som var på Helsingfors universitet?
Mm, precis, han är ekonom, men han är också expert på beteendeförändringar kan man säga. Och när vi tänker jättemycket på plastsugrör och inte alls då till exempel på vår nya mobil, då är vi inte bara okunniga, utan han menar att vi faktiskt använder den här okunnigheten för att lura oss själva.
Yes, I think we are very good at fooling ourselves, actually. I think that people tend to think that because they are not using plastic straws and they are buying some green products, then they can keep eating beef or something like that. And unfortunately, I think the orders of magnitude are completely different.
Så Xavier säger här att storleksordningarna mellan de olika klimatvalen är helt olika.
Så det här med att rafsa fram tygpåsen när man ska till affären, det är egentligen ett självbedrägeri?
Kanske, eller så är det ett litet positivt steg bland massor med positiva steg som du faktiskt gör. Men jag måste vara ärlig med mig själv om hur jag på allvar försöker ha en hållbarare livsstil. Eller om jag bara försöker få till lite bättre samvete samtidigt som jag ändå konsumerar allt som jag känner för.
I was listening also and I got interested in this question of transportation and electric cars. It makes a difference, but we also need to keep in mind that a lot of the actual footprint of an electric car is directly related to its size. And when I see these electric SUVs, to me, it doesn't make a lot of sense. I mean, these experts on transportation, they call these electric tanks.
Så säger Xavier Irtz från Helsingfors universitet apropå elbilar. De är ju bättre för miljön, men om din elbil till exempel är väldigt, väldigt stor, så då är det ju inte särskilt energieffektivt att rulla fram på vägarna med en sån.
Ja, just det. Electric tanks. Var det han sa?
Ja.
Så man kan säga att vi pratar om två saker här egentligen. Det är att minska våra utsläpp inne i varje kategori, alltså plast, papper,
bästa möjliga bilen och så vidare.
Just det. Ja. Men också om att minska totalt så mycket som möjligt.
Precis, då är det, behöver jag den här grejen eller behöver jag överhuvudtaget ha en bil? Och nu är vi ju någonstans i pudelns kärna här. För det ultimata klimatvalet blir ju, hur ska jag resonera med mig själv? Och jag tog upp det här med Thomas Ekvall från Chalmers, som vi också mötte i det där första avsnittet om påsar. Och det blev ett ganska intressant samtal, så jag tycker vi lyssnar på det en stund.
Okej. Okay.
Kan jag tänka så här, jag sparar in här, så kan jag kan äta lite kött här borta om jag inte flyger här borta. Eller jag kan bli den bästa på att alltid ha min egen påse med mig, och då kan jag få en liten kvot som jag kan använda till någon annan form av utsläpp.
Ja, om du gör det medvetet så låter det väl inte alls dumt. Man kan ju tänka sig att man tillskriver sig själv en budget. Så här mycket koldioxid får jag släppa ut i år. Och sen så kan man då fylla den med olika saker. Och då upptäcker man ju snart att valet av påse, det spelar inte särskilt stor roll. Källsortering av förpackningar spelar inte heller särskilt stor roll. Utan det som spelar roll, det är vad jag äter, hur jag värmer min bostad, hur jag transporterar mig. Det är de sakerna som är de viktiga.
Så där, om det handlar om att man måste välja för att, alltså för den egna orkens skull eller för att få vardagen att gå ihop, då ska man alltså satsa på de stora grejerna. Men samtidigt så måste det ju också vara så att de där små grejerna som är irrelevanta för min individuella budget blir en ganska stor grej tillsammans. Alltså att när vi gör en kulturförändring där alla ändrar sitt beteende, så måste det ju ändå ha betydelse.
Ja, det finns ju många fler aspekter än bara storleken på klimatvinsten. Det handlar ju om hur stor uppoffring är detta för mig. är detta någonting jag gör tillsammans med andra och då får en vinst, en social vinst av det. Så det är mycket mer än bara storleken på klimatvinsten.
Hur skulle jag kunna tänka mig att definiera en rimlig budget för mig själv?
Idealet är väl att se vad en världsmedborgare kan släppa ut på ett hållbart sätt i genomsnitt. Men sen är det ju också att varje förbättring är ändå en förbättring. Å andra sidan så behöver vi förbättra oss ganska snabbt för att minska risken för katastrofala klimatförändringar.
Alltså, han har ju en poäng, Thomas, här, att det är bråttom. Har vi råd att hålla på och dela med oss själva? Tänker den här budgeten då? Är inte det lite samma typ av självbedrägeri som det som Xavier pratade om? Alltså att vi vill liksom ha kakan och äta upp den på samma gång. Fortsätta på något sätt att leva som vanligt. Jag tänker att etiskt sett så borde man ju skära ner på utsläppen så långt det bara någonsin går. Eller?
Ja, så hur stor ska budgeten då vara? Den kan ju vara pytteliten. Jag förstår vad du tänker, men det är ju också som Thomas Ekvall då här från Chalmers sa, att man måste orka, man måste ju klara av det här på något sätt, och det finns sociala aspekter. I vårt avsnitt om resande så pratar vi ju till exempel om att man kanske bor på en annan ort eller i ett annat land än sin familj. Där träffar vi Mia Halmén, hon undervisar turism på Arcada och hon är också ordförande för Organisationen för hållbar turism.
Nu, en fråga som vi har ställt till alla är den här, att kan jag handla klimaträtter med mig själv? Jag vill ju gärna fortsätta resa till olika platser, till exempel träffa min familj.
Ja.
Kan jag betala för det genom att sluta äta kött eller något sånt, eller hur ska jag tänka?
Det är inte ett dåligt alternativ, absolut inte. Det är åtminstone en jättebra början, för att när man börjar fundera på klimatfrågor så du kan inte bli perfekt genast, och du behöver inte bli perfekt, för ingen av oss klarar av det. Så jag skulle säga det hellre som en så att börja med någonting smått som passar i din vardag. För det har nog en tendens att få sån här snöbollseffekt. När man blir intresserad av klimatfrågor så har det en tendens att liksom öka på ditt intresse överlag. Och jag tycker, om vi nu går och säger att alla ska bli veganer som aldrig flyger och som köper bara loppiskläder, så är det ganska många som sätter sig emot och säger att okej, det här är ingenting för mig, jag klarar inte av det här. Medan om man liksom diskuterar om de här frågorna så att du kan göra små förändringar och så här, så tror jag att det är liksom mer så här välkommande att fler människor blir intresserade av fenomenet.
Hur ska jag då sätta... Alltså, ska jag göra en klimatbudget för mig själv, eller ska jag tänka att jag ska liksom utröna vad jag har nu för utsläpp och sen på något sätt minska någon viss procent eller sådär?
Jag rekommenderar till alla att göra en sån här test liksom på ditt egna klimatavtryck. Att i Finland har till exempel då Sitra på sina nätsidor en jättebra sån här test var du då fyller i, att hur du lever din vardag och sådär, och då berättar den liksom ditt klimatavtryck. Jag rekommenderar väldigt varmt att alla ska göra den för att bli sådär ungefär medveten. Nu är det ju bara så att nu måste vi alla ta ansvar och agera på ett eller annat sätt.
Det sa Mia Halmén. Nå, vågar du göra det här testet?
Det som hon nämnde? Oj, var du nu på en gång? Alltså, jag har lite klubb i magen, måste jag säga. Men jag menar, vi måste göra det.
livsstilstest.citra.fi.
Okej, nu ska vi se. Jag är inne. Men vad tror du att du kommer få då? Vad har du för förhoppningar / farhågor?
Jag är rädd att det kommer att vara jättehemskt. Alltså jättehemska resultat.
Jag tror ju att den här gamla Bettan som vi pratade om i biprogrammet.
Det är hon som kostar för dig.
Den kommer ju vara ett stort hål alltså.
Ja.
Om man skulle beskriva testet då, så är det alltså 27 frågor i 4 kategorier. Boende, trafik och resor, mat och varor och inköp.
Mm.
Och jag märker ganska... Jag märker på en gång att det är en och annan grej som liksom inte har koll på.
Hur länge duschar jag i veckan?
Hur varmt är lägenheten? Var värmen kommer ifrån?
Men man kan gissa lite. Alltså så här, värmen i lägenheten kan jag ändå gissa på. Men det här tycker jag är svårt. Hur många kilometer åker du kollektivtrafik i veckan? Okej, nu tar vi en titt på hur jag äter.
Den här var rolig. Tycker du att du äter mycket eller lite? Den liksom, alltså mängden mat man äter.
Jämfört med de andra som äter tillsammans med dig. Jag kan säga mindre, men det handlar ju också om att jag är gift med en jättestor karl. Hur ofta äter du nötkött, charkuterier eller hårdost? Nötkött, chark eller hårdost?
Ost. Det är ju
otippat det här.
I stort sett jämnt.
Det är osten som knäcker mig där. Hoftet är mjölkprodukter.
Oj,
hur många portioner kopparmuggar, stort glas dricker du kaffe, te, juice, öl eller vin om
kaffe,
dagen?
Kaffe, te, juice, öl eller vin?
Jag tänker att alla de här produceras ju säkert. Alla har väl liksom ganska mycket på något sätt avtryck, utsläpp på olika sätt.
Oj, jösses.
Ja, kaffe du. Det blir ju en del.
Hur många måltider i veckan äter du utanför hemmet eller i personalmatsalen? Hur ofta kastar du bort mat? Handen på hjärtat. Nu är det shopping.
Jag uppskattar, om följande steg, jag uppskattar mina inköpsvanor motsvarar genomsnittliga finländska vanor. Den här är lurig, för så här är det nog nu. Att jag skulle säga att jag har levt en stor del av mitt liv med helt genomsnittliga inköpsvanor. Men nu är jag ju en medelålders person liksom i ett hushåll med två inkomster. Vi har ju allting.
Precis, det är väldigt lätt att vara sparsam alltså, när man redan har allt.
Precis, så det känns ju liksom, ja, alltså okej, jag är en ovanlig konsument nu. Alltså bara om vi skulle skilja oss till exempel, så då skulle man ju plötsligt kanske, så jag är inte helt säker på att vi har två hela hushåll, skulle man då börja köpa saker second hand och vara så uppstyrd? Jag är inte helt säker, alltså inte i en krissituation.
Men vi har inte pratat om relationer här. Nästa säsong så tittar vi på vilket är det klimatmässigt bästa relationen.
Precis, är du klar att trycka på vissa resultat?
Vissa resultat?
Ja.
Är du redo?
Ja. Okej, jag är en sparsam bobyggare. Jag är hemmets härskare som skapar balans runt omkring mig. Jag känner till hur min livsstil inverkar på miljön, även om jag ibland kan falla för frestelsen. Det stämmer nog. Jag kunde utnyttja olika transportmedel och spara både tid och pengar.
Jag blir också en sparsam bobyggare. Tog en spricka i idyllen. Anslut dig till de andra finländarna. Återvinn, reparera och hyr. Och då är mitt koldioxidavtryck 4900.
Vad är det sant? Mitt är 7200.
Oj.
Men det är nog för, alltså det är reskilometrarna. Oj, och det, jag flyger ju ändå flera gånger om året. Det blir jättemycket där.
Mm. Jag trodde ju att gamla Bettan var, skulle dra ner det hela. Mm. Faktiskt inte. Det är, min, vad heter det, akilleshäl är mat.
Intressant.
Det är nog osten. Och mejeriprodukterna och äta mycket och sådär. Jag blev en sparsam bobyggare. Mm. Men jag har i princip dubbelt så stor koldioxidavtryck än vad det bör vara 2030.
Ja, och alltså jag har nästan tre gånger.
2500 kilo. Jag ska halvera mitt och du ska kapa ditt med två tredjedelar.
Precis, och det som vi då tänker, vad är det här bör vara? Det är alltså där var vi alla borde ligga. Alltså 2030, som är förvånansvärt snart trots allt, så borde vi alla ha kommit ner till 2500 kilo per skalle. Om vi tänker att jorden ska klara att hålla medeltemperaturen liksom på, att den inte ska stiga mer än 1,5 grad.
Det är om 8 år. Vad gjorde du för 8 år sedan?
Jag flög säkert någonstans för att köpa någonting onödigt i en hel resväska med grejer som jag tog hem från en annan kontinent antagligen. Alltså om jag är helt ärlig så var det ju säkert det. Mm. 8 år känns också som att det var igår. Alltså, så om jag ska liksom dra ner mina utsläpp med 2/3 på 8 år, så är det inte annat, så det är nog inte helt omöjligt. Alltså det, jag känner inte att det är omöjligt, om jag ska vara helt ärlig.
Om man är lite hård skulle man kunna säga att vi har ju liksom levt över våra...
Ja, vi har ju redan använt vår budget.
Ja.
Tidigare i livet. Helt och hållet antagligen. Så då borde man bli klimatpositiv på något sätt.
Vad ska du jobba med här då?
Dels så ska jag också ta fram en lite noggrannare siffra på mina resor. Tror jag jag ska gå tillbaka till vårt reseprogram. Jag tycker det är det här testets styrka, att det inte är så himla precis. Det här handlar om att förstå proportioner. Och det är jättebra. Men jag ska också gå tillbaka och titta ganska noga på vad mina faktiska utsläpp för resorna är just för mig, eftersom det är en så stor del. Och sen se vad jag kan göra bättre.
Och klocka hur länge du duschar.
Jag duschar så sjukt kort. Jag tycker det är så tråkigt. Så det är mitt miljöhjälte då, att det är så tråkigt att duscha.
Ja, jag ska ju uppenbarligen... Alltså, Bettan slår ju igenom lite grann här ändå. Mm. Så det blir väl en sån grej. Och sen så det här med maten måste jag ju kämpa med alltså. Både vad jag äter och hur och allt möjligt.
Ja, om du vill ha hårdosten kvar så då får man ju uppoffra någon annanstans. Så nu är vi tillbaka till förhandlingarna igen, eller hur?
Ja.
Och nu kanske vi faktiskt ska ta in Henrik Klo från Svenska Miljöinstitutet i Göteborg. För jag pratar faktiskt med honom just också om exakt detta.
Just det här med bilen.
Om jag till exempel nu skulle bli vegan, vilket jag inte är idag. Mm. Kan jag då tänka, då behöver jag inte bry mig så mycket om det här med bilen?
Ja, jag vet inte. Alltså det är ju en rätt stor... Tittar man lite bredare, man brukar ju säga att vi som lever i Norden, vi gör åt med 4 jordklot motsvarande. Och då kanske både bilen, biffen och bostaden och butiken är viktiga att tänka på. Människan rationaliserar ju sig gärna sina egna handlingar. Alltså man känner någon slags att egentligen borde jag inte flyga på den här semesterresan långt, långt bort. Men jag sorterar ju sopor så att jag kan nog ändå. Liksom, det är väldigt lätt att man rationaliserar sina tankar på det sättet. Igen så tycker jag det handlar ju mycket om vad har man för möjligheter att göra så gott man kan inom i stort sett alla områden.
Så sa alltså Henrik Klo från Svenska Miljöinstitutet i Göteborg. Jag kan inte riktigt släppa det här. Om att jag redan har använt min kvot, alltså om det där att vi typiskt använder så att säga 4 jordklotsresurser per person här i Norden. För det känns så orättvist inuti om jag tänker att jag till exempel inte skulle kunna resa helt fritt. Nu menar jag inte att det är orättvist utan att det känns orättvist specifikt. För att jag alltid har kunnat ha den friheten. Men ja, jag har ju använt min del också.
Alltså, jag vet att jag tidigare sa att vi måste dra ner på utsläppen till noll, men jag vet inte om jag menar det bokstavligen.
Nej, alltså för hur ska man ens kunna göra det? Eller kan du göra det?
Jag kan liksom inte föreställa mig det nästan.
Jag är inte helt säker på vad det betyder om jag skulle liksom gå på plus, eller så att säga på minus.
Vad innebär det?
Jag kanske bara kompenserar jättemycket. Ja. Extra på något sätt.
Man gör om sig till ett träd eller liksom vad ska man...
Okej, okay, det här känns som det här kommer vi måste fortsätta göra mer research för vi vet faktiskt inte svaret. När vi pratar lite om det här, vad som är möjligt och vad som inte är möjligt, så det är också någonting som jag var inne på med Elin Rös från Uppsala universitet. Ska vi höra vad hon har att säga?
Ja, hon var ju bra.
Vi lever ju i ett samhälle idag som orsakar massa utsläpp, så det går ju inte att leva överhuvudtaget och tänka att jag ska ha noll utsläpp. Det är liksom en omöjlighet, då måste jag gå och kasta mig framför tåget liksom. Men då får man tänka sig, vad är då mitt utsläppsutrymme? Och då kan man tänka på det där på massa olika sätt. Men vi har ju då olika internationella avtal som Parisavtalet där vi ska ha en viss minskning per år. Och då kan man ju till exempel förhålla sig till någonting sånt, att man ska minska sina utsläpp med 10% om året. Det beror på också vilket utgångsläge man har. Om jag har en livsstil som släpper ut väldigt mycket, då kan jag ju egentligen från en dag till en annan halvera dem. Säg att jag till exempel slutar flyga, halverar min köttkonsumtion, slutar köra fossilbil och gör några såna här, då kan jag ju helt plötsligt halvera mina utsläpp. Så att det beror ju lite grann på vilket utgångsläge man har. Och sen hur man ska se på den här, liksom, hur mycket ansvar ska vi här i rika världen ta i förhållande till fattiga världen och så vidare. Men sen är det ju så här rent krasst att utsläppen måste ju ner under noll. Det kommer inte att gå att åstadkomma utan kraftiga livsstilsförändringar, så är det ju.
Så man kanske också bara ska tänka så att just precis nu är vi i en sån akut situation och det är så mycket som behöver ske det närmaste årtiondet för att vi överhuvudtaget ska klara det här. Mm. Att alla ska pressa ner så mycket det går, så att säga. Mm. Och sen får man väl förhandla med sig själv om vad det är där man faktiskt inte kan kompromissa.
Ja, jag tror att det är nog så man får försöka tänka. Men man kan liksom vända på det där istället för att tänka att oj, nu måste jag dra ner på det och det och det och det. Så kan man tänka, hur kan jag göra det här på ett annat sätt? Och till exempel så, vi sålde vår bil för några år sedan. Bara, hur kan man leva ett liv med 3 barn utan bil? Alltså bara som att ta det som en utmaning. Nu ska jag åka någonstans till Småland här om några helger. Så jag tyckte det var en utmaning, så kan jag ta mig dit kommunalt? Ja, det går att ta mig dit. Det kommer att ta mig 7 timmar, men det skulle tagit mig 5 timmar att åka bil. Så att man kan vända på det där också till någonting, tycker jag, lite positivt och kul.
Alltså Elin kommer med riktigt bra energi här. Det kan man behöva, känner jag.
Jag tycker det är ganska tufft att leva utan bil om man också är en flerbarnsfamilj. Men om vi verkligen menar allvar med att vi måste ner till det där 1,5-gradersmålet eller ens någon, vad det nu är för siffra som är möjlig där jorden inte går under, då kanske jag måste tänka att jag faktiskt ska ner till de där 2500.
Och då är vi tillbaka på det här att vi på något sätt måste ändra på hur vi lever överhuvudtaget. Eller på något sätt hur vi tänker på vad vi behöver.
Nicodemus Solitander på Svenska Handelshögskolan i Helsingfors är kanske rätt person att lyssna på härnäst. Jag ställde den frågan också åt honom. Hur ska jag tänka på liksom hur mycket resurser det är rimligt för mig att använda? Om jag aldrig köper ett nytt klädesplagg mer i hela mitt liv,
kan jag då äta mera biff? Eller är det ett helt feltänkt från början?
Alltså, det är ju helt självklart att du kan gå in i den här sortens tankegångar och säkert få ut ganska mycket av det. Sen är det absolut inte min roll eller egentligen någon annans roll att säga att det där är bättre än det där. Det är bara att slå upp från Google att vad är det där klimatpåverkan av det ena valet och av det andra. Och vi kan börja liksom legitimera att okej, att kanske jag kan konsumera mera kläder om jag konsumerar mindre kött och så vidare. Jag skulle igen gå tillbaka att kanske den viktigare frågan är just det här bergmanska tankegången, att vad är det där hålet som vi försöker liksom fylla med den här konsumtionen.
Alltså det Nico kommer med här, det här inre hålet. För mig så är det nog det som jag allra mest kommer bara med mig av den här serien.
Bilden av ditt inre mörker.
Ja, men för att man kan hålla på och räkna på bilen här och maten där. Och liksom budgetstorlek och så. Men han sätter ljuset på varför vi gör alla de här grejerna. Mm. Varför behöver jag ditt och datt, vad det än är? Och det är ju delvis en nattsvart grej det här. Men det är också en öppning till en slags äkta och närvarande liv. Och det är spännande att ge sig på upptäcktsvärd i det här mörkret, tänker jag. För mig så är det en sorts kraft. Jag blir lite nyfiken. Lite så här som Elin pratar om det här med bilen. Som ett äventyr liksom. Det är liksom som ett ja och inte ett nej. Och det hänger lite ihop med det som Xavier sa i avsnittet som han var med i om protein. Det här med att lägga till istället för att dra ifrån.
Om man vill ändra ett beteende liksom.
Om man vill ändra ett beteende.
Så man ska byta i positiv riktning, inte försöka hejda sig.
Precis, och här är vi rädda av att vi bara har 24 timmar om dygnet. Lägger jag till det här nya jag hittat i mörkret, då liksom försvinner det andra, för det får inte plats.
Mera tid med dina närmaste eller någonting.
Till exempel.
Om jag bara tittar på min egen livsstil nu helt personligen, så är det ju ganska sjukt att på ganska många ställen så skulle jag må bättre om jag skulle klimatsanera mig själv. Jag skulle röra på mig mer för egen maskin, jag skulle inte äta så mycket onödigheter, kanske dricka lite mindre vin och kaffe. Jag skulle definitivt behöva dra ner mängden rött kött som jag fortfarande är över hälsorekommendationen i veckan för mig. Jag skulle sluta köpa grejer som jag inte behöver eller som jag sen blir arg av för att de ligger och skräpar, eller jag får dåligt samvete för att jag har köpt dem, eller de kanske inte ens fungerar och så går de inte att reparera och sådär. Och jag vet att det här är helt sjukt privilegierat att säga att jag kan bli klimatsmartare för att jag kan bara sluta göra allt som är onödigt och destruktivt mot mig själv och min ekonomi och mot klimatet.
Mm, lätt för dig att säga liksom.
Ja, men det är, jag fattar ju att jag har ju en globalt överdådig livsstil, men det är ju exakt det som är problemet, att det finns väldigt många medelklassmänniskor i Finland och på andra ställen som också då står för en oproportionellt stor andel av utsläppen.
Fast det är inte lika stor del av problemet som miljardärer är. Tänk på Elon Musk till exempel.
Ja.
Eller ens många företag. Vår ekonomi bygger på att ingen har ansvar för hela livscykeln just nu. Och då är det liksom alla som betalar i slutändan.
Ja, det är nu absolut så. Och då, där måste jag väl då igen agera som medborgare, och jag ska liksom rösta på bättre lösningar och driva förändring. Men jag tycker inte ändå att det är rimligt att jag jämför mig själv med Elon Musk och tänker bara för att jag, alltså det är klart att han kommer ju alltid att förorsaka mera utsläpp genom att åka till rymden av ingen orsak och sådär. Jag kan inte tävla med det. Det är bättre att tänka bort sådana och säga att jag behöver ta ansvar för mig.
Ja.
Och här tänker jag väl då igen på Mia Halmén på Arkada, hon som då också jobbar med hållbart resande. För då jobbar man per definition med att vi inte är perfekta. Okej, det skulle vara fint, vi skulle alla kunna sluta resa helt och hållet. Men det fattar vi, det kommer ju inte att hända, åtminstone inte omedelbart. Vi kommer inte alla plötsligt liksom börja bara röra oss till fort så aldrig köpa någonting mera.
Det som jag kanske är mest allergisk för i klimatsnack är det att om någon nu då reser men ändå är vegan, så att man får bli på något sätt kritiseras av det, att no, det är ju helt onödigt att du är vegan när du ändå en gång reser, att inte du liksom, i stort sett är du ju nog inte någon klimatvänlig eller så att man skulle på något sätt sluta med att på något sätt det är helt okej att du gör någonting bra och någonting sämre, men ofta om du gör någonting för klimatet så får du hemskt snabbt höra att men det här och det här och det här gör du fel. Jag talar ju jättemycket om de här frågorna i, liksom på jobbet här i skolan, men också då via den här föreningen. Och då går man det ganska ofta så att, ja men hur reser du själv? Det känns som att jag borde vara perfekt för att kunna uttrycka mig om de här problemen som existerar. Och det är ju liksom också lite problematiskt att vara medveten om problem och göra sitt bästa och så här. Så det liksom, jag tycker inte att det kräver att man måste liksom vara perfekt på alla plan genast.
Alltså på ett sätt så vore det skönt att det inte skulle vara en moralfråga det här. Det finns ju liksom ingenting som är så hämmande som skam. Liksom. Och att det bara då handlar om matte egentligen. Plus och minus.
Mm.
Många bäckar små helt enkelt. Alltså bättre lite grann än inget alls. Å andra sidan så är ju moral det starkaste styrmedlet vi har. Det är ju liksom genom tabun som vi talar om vad som inte är okej. Okay. Jag vet inte vad jag vill med det. Men en reflektion till. Jag blir ju så fascinerad av de här bergmanska tankegångarna. Kom på en grej, nu går jag emot mig själv, men det finns ju faktiskt olika terapiformer här så att säga. Man kan ju hoppa över att liksom lägga sig själv i analys och genomransaka sig själv. Så kan man köra KBT istället och bara ändra beteende så kommer känslorna sen.
Så du säger att jag behöver inte konfrontera mitt inre mörker och se vad är den där omätbara hungern som jag försöker liksom fylla med så här glass och tröjor och weekendresor, inte att jag gör sådana, men ändå. Ja. Utan det räcker att jag bara liksom ändrar mitt beteende och ser om jag mår bättre.
Ja, man kan göra både och. Man kan göra det som känns roligast och enklast och mest spännande kanske.
Just det.
Tar det för mycket emot att liksom gå ner i mörkret? Ja, men ändra beteende bara.
Ja, och man kan lägga till någonting som faktiskt känns meningsfullt. Okej, om vi då tänker att det här avsnittets rubrikfråga på något sätt är, kan jag handla utsläppsrätter med mig själv? Så då tänker jag att vi har besvarat den och vi har besvarat den på samma sätt som vi har besvarat frågan i nästan alla tidigare program också, nämligen att svaret är det beror på.
Inte helt va? Jag tänker att svaret ändå är ja. Jag måste få till en klimatsmart vardag på något sätt som fungerar för mig. Och som är hållbart socialt och ekonomiskt, inte bara för miljön. Och en del saker så kan man inte välja bort. Liksom. Och då gäller det att hitta ett minst dåligt alternativ. Både liksom i hur stor den här kakan är, budgeten, men också fördelningen. Och se om man till exempel kan kompensera utsläppen på något sätt.
Ja, okej, men svaret är också att just det här kohandlandet med oss själva, då, det måste vi ändå göra inuti något slags budgetram av något slag för vad vi själva tycker att det är rimligt och också vad som är hållbart för planeten i längden. Och när vi då gör den budgeten för oss själva, då ska vi nog titta mycket, mycket ärligt på hur vi har levt hittills. Och om vi verkligen tycker att vi har rätt att vara bekväma på bekostnad av andra människors liv.
Men det finns ju en god nyhet här också, att om du idag lever ganska långt över planetens gränser, och ja, det gör ju de flesta av oss, uppenbarligen när vi gjorde det här testet, du och jag, då kommer en grönare livsstil antagligen göra dig mer fysiskt frisk och spara in en hel del pengar.
Ja, och det kommer göra dig mindre stressad över allt onödigt som du köper eller äter. Jag tänker kanske till och med att om jag då inte försöker fylla något slags inre tomhet med en massa skräp utan gör sånt som faktiskt är viktigt för mig istället, då kommer jag kanske inte heller att ha så dåligt samvete för att jag lyxar till det ibland.
Men alltså det är svårt där.
Eller åtminstone känns det ganska svårt.
Egentligen så är det ju inte förändringen som är det svåraste, tänker jag. Det svåraste är att på riktigt våga konfrontera det som händer just nu med klimatet. Jag tror att vi måste liksom bearbeta den här sorgen för att komma vidare och inte fastna i handlingsförlamning över vad vi ska göra och hur vi ska välja och sådär.
Jo, det är det svåraste. Men jag tror också som du säger att om vi gör det, om vi liksom kan konfrontera hur hemskt det här är, så då börjar en del av dina andra valen att kännas ganska enkla i jämförelse med det perspektivet. Och det känns inte riktigt lika svårt när jag tänker på att jag inte måste göra det här ensam. Att vi har alla det här liksom framför oss nu.
Vi sitter i samma båt, tillsammans. Ja, det var det.
Klimatvalet är gjort av produktionsbolaget Filt för Svenska Yle. Producent är Gustav Asplund, själv heter jag Johanna Koljonen. Vi hörs!